Om du vill köra allting independent och det funkar, så tror jag att du kommer definitivt inte slippa undan avtal, utan det är snarare att du måste skriva ganska många avtal själv, eller skriva under väldigt många avtal själv. Oftast kommer en klient med, om det är en artist eller upphovsman, med ett avtal, bara vad är det här? Där ska det utgå dels pengar för de som sitter på masterrättigheterna, skivbolag, och sen ska de väl föra det vidare till artisten, och sen så ska det även gå pengar till STIM och till, i slutändan då, till upphovspersonen.
Hej och välkomna till Musikbranschpodden avsnitt nummer 15.
Jajamän, vi sitter återigen i vårt mysiga lilla rum här där vi spelar in podden.
Ja, och idag har vi med oss musikjuristen Andreas Wendén, also known as Popjuristen. Välkommen!
Tackar.
Vad tycker du om rummet?
Jo, men det är mysigt. Jag berömde er innan här för att jag har mikrofonställ också.
Ja.
Nej, men det är trevligt att vara.
Ja, härligt. Annars bra med dig?
Ja, jag har varit lite förkyld innan veckan och så att jag hoppas inte att min skånska är för, jo, så att man kan tyda den. men det är bra med mig.
Ja, härligt. Vad har stått på agendan idag?
Idag har faktiskt varit att ta mig upp till Stockholm. Och sen hade jag ett telefonmöte här precis. Och resten av helgen ser ut som att jag kommer att vara ute och jobba på Konstfack. Det är kopplat som jurist, och på lördag ska jag föreläsa i Örebro under Musikhjälpen. En föreläsning om musikjuridik som är gratis, men vi samlar in pengar till Musikhjälpen 2016 helt enkelt.
Okej, i Örebro då?
I Örebro, så jag ska ta mig dit på lördag.
Blir det mycket resor i ditt jobb?
Den senaste tiden har det faktiskt varit ganska mycket. Det här är nu fjärde gången jag är i Stockholm på typ en månad. Och sen har jag varit i Luleå förra veckan, det var första gången. Det var ju spännande, jag var uppe där och föreläste. Och nu är det Stockholm igen och Örebro på lördag. Så att, ja, den senaste tiden har varit ganska mycket faktiskt.
Vad använder du din restid till?
Jag önskar att jag alltid var effektiv. Idag har jag faktiskt varit väldigt effektiv och jag läst igenom grejer och mejlat och liknande. Men flyga, som jag gjorde ganska mycket förra veckan, tycker jag inte är så lätt att vara effektiv, utan det blir mest vänta och hoppa på flyg och bussar och allt vad det är liksom.
Ja, precis. Håll koll på tider och så.
Ja, verkligen. Jag skulle kunna ta en jättelång diskussion om flyg kontra tåg. Men
effektiv, då menar du med alltså att jobba då kanske?
Exakt.
Ja. Men det, vad jag förstår det som, så pratar du mycket i telefon och har möten med folk?
Ja, alltså det är ganska mycket mejlande också skulle jag vilja säga. Så att idag har det varit väldigt mycket mejla och mejlat över kommentarer och liknande på avtal som jag läst igenom. Grejer som vi har haft uppe på diskussion tidigare. Mm. Så att det är både mejl och telefon skulle man kunna säga ganska mycket. Ja, sen fysiska möten är också såklart viktiga.
När jag gjort lite mer research kring dig då, googlat lite mer, och så ser jag att du har en bred bakgrund i musikbranschen. Mm. Du har ju bland annat varit skribent och ansvarig utgivare för kulturföreningen Brus musiktidning. Mm. Varit label manager för musik- och produktionsbolaget La Vida Low Cash. Mm. Du har även deltagit som mentor för Rock City i Hultsfred och för Konstfack. Mm. Du föreläser en del, bland annat föreläsning med Amnetist och intresseorganisationen SKAP.
Vi håller på att planera nu inför nästa föreläsning som kommer att vara i... ingenting är klart, men vi kommer att köra början av nästa år.
Ja, precis. Och i tillägg till detta så är du ju då också musikjurist. Mm. Mm. Så du har ju en ganska bred bakgrund och erfarenhet. Mm. Mm. Men låt mig höra, hur började intresset för musik och juridik?
Ja, om man börjar med musik först, så har jag ju alltid varit musikintresserad. Sen har jag ju lite kanske så här konstig bakgrund så tillvida att när jag verkligen kom in i musikbranschen var nu runt 94-95. Jag är så pass gammal. Så då började jag komma och arrangera vad vi kallade teknofester och klubbar runt om i Skåne och Öresundsregionen och i Köpenhamn. Så vi gick väldigt bra, så det var stora arrangemang och vi hade ganska kända DJs som blev större längre fram också. Och mina kompisar från den tiden är fortfarande ute och spelar live och DJar väldigt mycket nu. De kallar sig Minilog. Så det går väldigt bra för dem. Till och med den här synttillverkaren Koi släppte en synt nu som de kallar för Minilog i början av året. Lite som en hommage till dem. Och Sebastian, en av dem, nu blir faktiskt framvald till... Det finns en sida som heter Resident Advisor, där mycket sådana DJs och liveakter inom dansmusik röstas fram och diskuteras. Så han hamnar faktiskt på plats 12 där i år. Så det är ganska stort. Så att det var väl där. Och sen så kan man säga nästa stora steg egentligen musikbranschen, eller grejen, var väl just den här tidningen Brus eller Kulturföreningen, där vi skrev om musik, förde fram grejer. Alltså det var också lite så här pusha för fester och klubbar som hände i regionen. Men att vi skrev om musik som vi gillade, och det var inte så många andra som skrev om det. Vi gav ju ut den här tidningen, det var en fysisk tidning som vi slutade ut 2006. Men det var också likadant där, vi arrangerade mycket klubbar, fester, konserter, föreläsningar.
Vad var det för genre på den musiken?
Det är ju elektronisk musik kan man säga, eller dansmusik, men det var ju väldigt brett. Det var ju allt från hiphop och soul till liksom techno kan man säga, och allting däremellan är även väldigt experimentell musik. Men det var också bra så att vidare, för många av de som jobbar där med Brus har ju sen gått vidare inom musik, inte alla, men många har gått vidare inom musikbranschen eller som journalister på olika sätt. Så man byggde ju upp ett kontaktnät där, dels med de man jobbar med, men också med man lärde känna mycket folk runt omkring.
Vad gjorde du på tidningen Brus?
Jag skrev en del, arrangerade ganska mycket av våra konserter och klubbar, för vi gjorde både grejer i Malmö och Köpenhamn. Vi hade även ganska mycket samarbete då, så vi tog upp bollen med den här festivalen som heter Sonar, som är i Barcelona, som vi hjälpte en del och som jag sen jobbade med, hjälpte dem med PR och sånt här i Sverige, lite bokningar. Så man byggde upp liksom genom det man jobbar med, ett kontaktnät. Och det tror jag är, om man pluggar eller liksom in, oavsett var man vill jobba med musikbranschen eller någon annan bransch, så tror jag det är ganska viktigt att ja, man kan dels plugga men också försöka ha liksom vid sidan av och liksom jobba med grejerna som man gillar, så man får in en fot.
Precis.
Jag tror det är väldigt viktigt att bygga upp ett kontaktnät på det viset. Mm. Men också kan man inte tänka så här, nu ska jag bygga upp ett kontaktnät, utan bara, ja men vill du jobba inom musikbranschen på en konsert som bokar, ja men då kanske du ska börja jobba i garderoben på något konsertställe, bara för att se hur det funkar. Det är ju många så som man känner som jobbar inom musikbranschen som har börjat på det viset, sen arbetar sig upp. Så det tror jag väldigt mycket på. Sen ska ju inte, självklart ska man utbilda sig och lära sig grejer, så att jag tror en kombination av de båda är väldigt bra.
Vi gör tummen upp för utbildning, Jan.
Ja, exakt. Ja.
Vi var i tidningen Brus. Vad hände sen?
Nej, jag vill lade ner den tidningen för ganska exakt 10 år sedan. Sedan dess började jag jobba, och efter ett tag så insåg jag väl att jag vet ju vad jag vill jobba med, så då kanske jag får liksom utifrån de kontakterna där jag vet liksom själv dra igång så att säga. Och jobbar med musik och juridik.
Hur kom du in på juridik?
Jag pluggade juristutbildningen, så det var, det var ju inte så konstigt. Alltså jag hela tiden, jag tog examen 2004-2005. Och jag valde inriktningen på min musik, eller vad säger, på mina juridikstudier var just immaterialrätt kan man säga. Det så läste jag valde inriktning där på själva juristutbildningen, sen läste jag även påbyggnadsutbildningar på Malmö högskola och liknande inom just immaterialrätt. Så jag visste väl att jag var inom den genren, och sen också att det kanske naturligt med den kunskapen och den erfarenhet man hade och kontaktnät att det skulle vara inom de kreativa näringarna så att säga. Så det var väl därför jag startade. Så att 2007-2008 där drog jag igång, och då var jag baserad i Malmö, men jag flyttade upp ganska tidigt till Stockholm och började jobba lite med Tobias Hansson, La Vida Low Cash, som han drev då. Hans skivbolag hjälpte honom med själva label-delen där. Så jag samarbetade med, det var inte bara jag som höll i, utan vi var ju några stycken till så att säga. Så det var intressant, för då samma sak där. Man lärde känna mycket folk som, och artister som jobbar med intressanta grejer. Så vi var ju med, jag jobbade ju väldigt mycket då när jag jobbade där 2008-2009. Så jobbade vi mycket med Adrian Lux, som sen gick vidare och gjorde bra karriär. Nuni Bau, som skriver väldigt mycket grejer nu åt alla möjliga. Alexis Week och hans producent, som jag ska inte säga fel, men han heter väl Vito Grasso. Möjligt att jag säger fel på efternamn. Som sen gick vidare och producerade bland annat Lorenz och Adibani och allt möjligt, som också var framgångsrik. Just. Så det var intressant att träffa. Och sen jobbar vi mycket med, ja men då jobbar också La Vida Low Cash mycket med tv, så att gjorde mycket tv-program för SVT och Kanal 5 och liknande. Och med Kakan Hermansson och liknande.
Du startade egen firma då?
Ja.
Och ja, du benämnde dig själv som musikjurist då?
Men visst, det är väl, jag kände att jag ville nog göra det lite på mitt eget vis. Sen självklart så har jag ändå varit knuten till bolag eller organisationer och liknande. Men samtidigt väldigt, det är både bra och dåligt med egen företag. Men man har en idé om hur man vill ha det, så tror jag att liksom, då är det en fördel att starta eget. Så att säga.
Ja. Pluggade du musikjurist samtidigt som du jobbade på tidningen?
Nej, utan det var ju vanlig juristutbildning. Så här. Och ja. Sen så läste jag lite grejer vid sidan av och liksom hjälpt en del människor inom musikbranschen redan då. Mm.
Var kommer namnet popjuristen ifrån?
Det var nu faktiskt så att jag tänkte jag måste regga en domän. Och så bara, men Andreas Vendén eller något sånt, det är ingen som vet vem jag är. Så bara, men popjurist, ja, men det är bra, det sticker ut. Och det var verkligen därför. Ja. Så att det har varit en fördel för alla bara, antingen tycker man att popjurist var oseriöst. Eller bara, popjurist, precis, vi fattar vad det är. Liksom. Men det är liksom så här, man sticker ut. Och det är väl, jag har inte läst så mycket marknadsföring, men det fattar man ju att det är ju alltid bra liksom, att märkas på något vis.
Ja, precis.
Så det var faktiskt där. Nu har jag väl gått över, jag har ju fortfarande kallat mig, kanske fortfarande det, men jag har ju en annan mail, eller så här, domännamn nu också, så att. Men det var nu väl tanken där att jag måste sticka ut, men också så att folk fattar vad det är.
Mm. Dina första jobb som musikjurist då, var det på La Vida Low Cash?
Nej, efter jag hade börjat så liksom försökte jag väl sprida mitt namn så mycket som möjligt och bli kopplat till lite olika organisationer, så här Up Sweden som heter Evelyn bland annat liknande, och jobba med dem. Så det var väl därifrån. Sen med La Vida Low Cash var det inte, ja det var ju juridik också, men där var jag ju också lite anställd, alltså hålla i själva labeln. Så där var det ju mer väldigt mycket praktiska administrativa grejer också. Se till att grejer, alltså musiken kommer ut.
Mm. Kan du berätta mer om just ditt första musikjobb som jurist?
Jag kan inte säga vem, men det var så konstigt. De första var väldigt så här, olika, för det var nu, han var nu operasångare som jag skulle hjälpa med en grej, och sen den andra var en så här teknoproducent för Berlin, så det var liksom, det var jag tänkt på efterhand, bara det var ju väldigt så, det är verkligen som jag hittar på, de var väldigt totalt olika sidor och genre, olika genrer.
Ja.
Men det var intressant. Samtidigt är det ju alltid så här, lite nervöst att dra igång eget och hela biten. Det är mycket praktiska grejer runt omkring. Ja, men det vet ni ju själva liksom, när man startar företag. Men, och sen får man väl också vara beredd på att det tar tid att starta företag. Visst, det finns ju framgångssagor inom startups så att de startar, så 5 månader senare är det hur mycket folk som helst. Men man får ändå vara beredd på att det tar tid att bygga upp någonting. Så att jag har varit medveten om liksom, och kämpat på liksom, och försöka sprida sitt namn och liknande.
Om vi ser mer på din roll som just musikjurist, vad innebär den?
Alltså rent praktiskt är det ju väldigt mycket att oftast kommer en klient med, om det är en artist eller upphovsman, med ett avtal, bara vad är det här? Så får man dels förklara, så det önskar man när man läste juridik att man kanske fick mer. Alltså det förstår man ju nu, att jobba praktiskt som jurist är väldigt mycket så här pedagogiskt arbete och retoriskt också, att man måste försöka dels förklara på ett lättförklarat sätt vad det är det här för avtal. Det är inte så att alla inte vet vad det är, men man måste ändå förklara, men det här innebär det här, och sen får man förklara, så får vi ta ställning till om det är bra. Så det är väldigt mycket så att förklara avtal, kommentera avtal, förhandla avtal, men även skriva avtal till exempel. Och det kan ju vara allting från ett artistavtal till ett förlagsavtal till management grejer. Men jag kan vara min USP, eller kanske, ja men lite så här, är ju att jag är jurist, men jag har även jobbat praktiskt med skivbolagsbiten och liksom, och fortfarande, och jag försöker hålla, alltså verkligen göra lite sådana här praktiska grejer vid sidan av som är kopplade på något sätt till musikbranschen, bara för att jag tror att man behöver ha den förståelsen eller bakgrunden och fatta lite vad det är som sker.
Finns det så här större företag som bara har musikjurister, eller är alla enskilda företagare?
Nej, men det finns ju större advokatbyråer, alltså kanske som inte enbart är, men som har duktiga liksom, erkända musikjurister och advokater kopplade till sig. Men vi är kanske inte så många, tror jag.
Hur många är vi ungefär?
Ja, det är exakt så som är, men det finns en del som är kända. Ja. Så många av dem är baserade här i Stockholm. Det kan vara 5-6 stycken. Men sen finns det ju kanske fler som jobbar på en advokatbyrå, men så här riktigt mer kända som folk ser upp till, eller liksom som man vet är duktiga, kan man är ett gäng. Men så många tror jag inte att det är som faktiskt jobbar med det.
Och du har alltid jobbat som egen företagare. Andreasvendén.com.
Ja, innan jag började eget så jobbade jag bland annat på Ericssons patentavdelning och liknande med sådana grejer. Och det var ju, det var intressant, men också väldigt mycket byråkrati kan man väl säga.
Ja. Hur ser en vanlig arbetsdag ut då? Vi har ju fått en inblick i den precis nu. Mm. Resa och...
Ja, idag är det väldigt mycket resan. Eller senaste tiden. Nej, är väl på kontoret runt 9-tiden skulle jag tänka. Då har jag faktiskt kollat mejlen på telefonen tidigare.
Och när så, läser du mejlen första gången?
Ja, alltså det måste man ju bli bättre på. Men det är ju oftast nästan, tidigare var det nästan det första man gjorde. Alltså, innan man käkar frukost. Men nu är det lite så här, jag måste äta frukost först. Sen kollar jag mejlen. Men det är inte alltid det går så.
Det har blivit en återkommande fråga i vår podd, Andreas, visst?
Ja, men jag tror det är att folk, ja, det är svårt det där eftersom vi allting är, ja, eftersom mejlen är så lätt tillgängliga nu så kan man kolla dem alltid. Man sitter där klockan 10 på kvällen och bara, ja, jag måste bara kolla om de har svarat och sen så är det kört.
Jag känner igen det. Jag utmanade våra elever på Independent Artist-utbildningen förra veckan var det. Just att bryta sina dåliga vanor och att skapa nya rutiner utifrån det. Och jag hängde med och började faktiskt veckan med det här att jag skulle inte öppna varken sociala medier eller mejlen innan jag kom till kontoret. Nej. Och första dagarna var lite sådär, det pirrade i fingrarna på tunnelbanan eller när man satt och käkade frukost framförallt.
Nej, men det är farligt det där. Men jag tror också, jag försöker bli bättre på det. Alltså, och märker man, okej, man kan kolla upp, om det här är ett viktigt mejl. Ja, men då tar jag det när jag kommer till kontoret. För du kan, om man är i Stockholm, du kan inte sitta och mejla på tunnelbanan. För att du måste liksom fokusera på något annat vis. Så att det är nu väl så här, kolla om någon har mejlat och sen läsa igenom lite snabbt. Men verkligen jobba med eller svara på mejlet får man ju faktiskt göra på kontoret. Eller i alla fall när man sitter framför datorn, så att säga. Jag tror inte på liksom, ja. Det är väldigt svårt att göra något jättevettigt på mobilen kan jag tycka. Faktiskt.
Har du fler klienter så att säga du jobbar med under en dag? Eller
ja, alltså det beror ju på. Som det är nu är det ju väldigt mycket olika ärenden som jag håller på att liksom avsluta eller som kommer in. Så det kan ju vara att man läser igenom något avtal som man precis fått och liksom kommenterar det och funderar på det. Och sen kan det vara någon annan grej som man mer mejlar fram till tillbaka. Vad tycker du om det här? Och sen, eller om man får någon förfrågan kan det hjälpa. Så det är ju väldigt olika stadier i kan man väl säga. Vissa man kan ha kommit längre in och vissa är helt nya och vissa grejer. Sitter man väldigt och diskuterar hur man ska ta det vidare.
Jag vet ju bland annat att du jobbar med Redline Recordings.
Jag jobbar med dem en del. Det är väl 4-5 år nu. Ja, men jag hjälpte dem lite igen när de kanske gjorde någon ny satsning 2012. Och sen rullat på och hjälpa dem lite avtal. Så kan jag inte gå in på vad, men det har varit ja, de avtalen de dyker, ja, som dyker upp. Och det har varit intressant. Jag har också varit ute. Jag har inte varit i deras studio, men jag har varit ute och haft möte med dem flera gånger i Norsborg.
Du jobbar alltså med båda sidorna kan man säga, både med företag och artisterna.
Ja, fast oftast är det väl att man är på artisten eller upphovsmannens sida kan man säga. Jag hjälper ju en del mindre skivbolag eller ja, men det är väl framförallt på artistens sida. Där kan ju motparten definitivt vara de stora drakarna så att säga. Och det gillar jag väl lite så här att ja, hjälpa dem så att säga. För att inte alltså, min från början lite min affär så det var väl lite där. Ja, men folk behöver hjälp men jag tror att de många kanske drar sig för att gå till en stor advokatbyrå för att det blir på en helt annan nivå. Jag säger inte att de är dåliga eller liksom på något sätt och vis eller liksom inte vet vad de pratar om eller något sånt, men det är ett ganska stort steg för många liksom att nu ska jag gå till de stora advokatbyrå för det blir på ett helt annat vis.
När ska jag som artist anlita dig då?
Alltid. Nej, men jag tror så här att man, jag ska inte säga så här, men man kommer en bit i alla fall att ha lite sunt förnuft från början. Vad är det man vill ut av ett avtal och vad är det för motpart och liknande. Sådana grejer vet man ändå lite vad man vill ha, men sen så vill man inte åka ut för några fällor, att det här, eller fällor eller liksom inte grejer som man förstår. Men man ska inte vara rädd att ställa frågor mot motparten till exempel. Det kan man göra, det behöver man inte anlita en jurist alltid för. Men liksom ändå tänka lite vad man själv vill ha ut av någonting och liksom inte vara rädd för att ställa frågor. Men sen kanske man måste ha någon som verkligen förstår vad det handlar om. Men ja, jag tror att de artister och musiker och upphovsmän eller kreatörer för den delen som ändå har en viss förståelse för hur det funkar och kanske också den förståelse de fattar att okej, men det här förstår jag inte och därför söker jag hjälp. Jag tror det är de som också kanske kan upprätthålla en karriär, att man förstår att det här måste jag ha koll på. Jag måste ha koll lite på min ekonomi. Jag måste ha koll på vad jag har för avtal. Kommer också kunna liksom jobba vidare för de står att ja, det här är viktigt. Ha koll på.
Har du stött på några problem någon gång i musikbranschen eller i juridiken?
Hur tänker du då? Alltså, nej, men jag tänker, problem alltid.
Ja, nej, men jag tänker mer kring av misstag lär vi oss. Och om vi kan få något praktiskt exempel här.
Jag tror bara att folk, alltså det gäller väl oss alla liksom. Ja, men det är klart man lär sig sina misstag, men att om bara folk överlag vågade ställa mer frågor till sina mobbar. Alltså, men det här förstår jag inte. Alltså, verkligen. Alltså, man får inte vara rädd för att ställa hur många frågor som helst. För att du ska ändå skriva på ett avtal, till exempel.
Ja.
Och då gäller det att ställa precis alla dumma frågor som du kan komma på. För att det är bättre att göra det innan än efteråt. Så det är väl det kanske folk, det är den lärdomen folk bara, åh, det här borde jag. Eller om man är ett gäng som kan börja samarbeta. Men diskutera igenom, kan inte diskutera genom allt. För det kanske uppstår grejer efterhand, men ta en rejäl diskussion innan ni börjar samarbeta, så har ni i alla fall klart av en hel del grejer längre fram.
Jag får den känslan av att typ artister och band, när de får ett kontraktsförslag, så tror de att det är det här som gäller.
Mm.
Men det är väl inte så, utan nej, man får väl förhandla om vad som helst.
Ja, exakt. Allting går ju att förhandla om i princip. Så att visst, definitivt, om du får ett avtal så innebär inte det att du måste, ja men det, om någon säger att någonting är, ja men det här är branschstandard, så ska man bara tänka nej.
Ja, det finns ingen standard.
Det finns ingen, klart det finns liksom hur det brukar vara. Man kan inte ska lägga sig under vad som brukar vara branschstandard. Men det finns alltid grejer att förhandla om.
Ja.
Upp eller ner liksom.
Våra organisationer, STIM och SAMI, de här, erbjuder de konsultation kring juridik?
Ja, det gör de. Mm. Jag hjälper faktiskt just nu Skapsjurist. Jag är ledig just nu, så jag har hoppat in lite där som vikarie nu under december. Så de har en jurist kopplat till sig, till exempel Skap, en av organisationerna som håller i STIM kan man säga. Upphovspersonsorganisation. Så de hjälper jag, men STIM har jurister tror jag, Skap har. Så att det är verkligen så här, det finns olika intresseorganisationer som ni är kopplade till på något vis. Och kolla upp vad de har för juridisk hjälp, och kanske de också har en olika ramavtal med ekonomer och liknande, vad vet jag. Så att det är alltid ett tips att kolla upp.
Du nämnde det här med standardavtal som du sa.
Mm.
Ser du många sådana som kommer från bolag?
Alltså jag skulle nu säga att bolagen oftast har ju, jag tror inte bolagen, alla bolag, om det är ett förlag eller skivbolag, vill nu inte enas om ett avtal som ser likadant ut för alla. Det vill de nog inte. Man vill ändå ha sitt eget som man kan liksom ändra till som man vill. Det kan jag förstå. Men definitivt, bolagen säger ju oftast samma avtal som återkommer så att säga. Men jag tror, alltså jag vet inte hur diskussionen går, det vågar jag, kan jag väl säga, men jag tror inte att man kommer enas om ett avtal som ser likadant ut för alla, där man liksom sen ändrar lite själv. Det hade ju varit praktiskt på många sätt, men jag tror inte man vill ha det, för man vill kunna ändra lite, och det kan jag förstå, man vill kunna ändra det lite som man vill ha det. Men sen visst, man jobbar med att få fram standardavtal, ja det gör man.
Men har du då till exempel sett samma, i princip samma avtal eller samma standardavtal från ett och samma bolag, fast med olika klienter?
Ja, ja. Ja. Alltså om det är från samma skivbolag, ja.
Ja, just det.
Och det kan ju se lite så här, men jag har varit flera gånger bara, ja men där stod ju den siffran och här står den annars.
Hur går du tillväga då?
Ja, jag kan ju inte säga det emellan.
Nej,
där,
nej, precis.
Men det går ju inte att göra, men man kan ju bara tänka så bara, men ja. Mm.
Men du, har du något speciellt tänk på hur du börjar
alltså, det är,
med klienten så att säga?
Ja, alltså om jag börjar jobba med en klient så brukar jag dels säga honom, hör av sig, bara okej, men maila över avtalet, men maila också över lite info om vad ni har diskuterat innan och vad, liksom, hur ni har kommit i kontakt med den här motparten. Så jag vet lite vad grundförutsättningen är, för att det är väldigt svårt att kanske säga, man kan ju säga väldigt mycket om ett avtal, men med lite vad som har diskuterats innan. För de kanske har kommit överens om det här, tycker det är okej att det står så här till exempel, eller inte. Men annars får man ju gå igenom det, allt från vad är det rör sig om, liksom, omfattningen, vad är det för rättigheter, vad är det för ersättning som går hit och dit, och olika avtalstider och rättighetsperioder som eventuellt står med i ett avtal. Och så får man se, är det här rimligt utifrån vilka de är eller vad det rör sig om, helt enkelt. Så att, men visst, man ser oftast samma avtal återkommande från bolag, liksom, men så har de väl ändrat utifrån vad det rör sig om och vad det är för artist och vad man vill ha, liksom.
Är det inte så att skivbolagen eller bolag i allmänt i musikbranschen brukar använda det som argument att ja, men det här är standard till artisterna? Det är i alla fall jag har erfarenhet.
Jo, ja, men det är ju väldigt mycket så. Ja, men det här är standard. Och självklart finns det ju en branschstandard på många sätt. Alltså det är självklart, ja, men det här är normalt vad man får. Man kan inte kan man säga, om du är artist så kan du kanske inte komma och begära, ja, men jag vill ha 90% av intäkterna till exempel, bara för till exempel. Nej, det är ju inte standard på något vis liksom. Men det innebär ju inte att det inte går att förhandla om grejer. Så att man kan tycka, ja men det här är nu lite väl lågt till exempel. Eller det här borde ni kunna ändra. Men definitivt, man ska inte gå på någonting bara, ja men det här är branschstandard. Förlagsavtalen är väl, så länge under den tiden jag jobbar så tycker jag att det är väl kanske de avtalen som många sätt har ändrats ganska mycket. För där var det tidigare ganska så här, ja, men vi förlaget, ja, men vi tar 33% på dina, de här ersättningen och vi behåller det life och copyright. Och det har ändrats till att gå ner, fördel till upphovspersonen kan man säga då, faktiskt. Så där tycker jag när de kommer och säger, om det är någon siffra så jag nämner i en podcast, det är ju farligt att göra, men det är just den här med, ja, vi tar 33%, det ska man säga bara, men nej. Och vill ni ha det så får de verkligen argumentera för varför de ska ta så mycket till exempel.
Nu vet ni det, bra.
Exakt, då får jag inga frågor på det. Ja.
Vilka aktörer jobbar du med i musikbranschen? Jobbar du med alla?
Hur tänker du då?
Alltså? Bokningsbolagen, musikbolagen?
Ja, alltså det är väldigt mycket. Nej, man kan nu säga att jag jobbar ju med en del små bokningsbolag, eller små, men en del bokningsbolag och skivbolag så, som jag hjälper att återkomma. Men annars är det ofta så på andra sidan att det är en artist eller musiker som ska ta något avtal med ett förlag eller med ett bokningsbolag eller vad det nu kan vara. Så det är oftast mestadels från den sidan så att säga.
Men du skulle kunna jobba med i princip alla i musikbranschen?
Ja, jo. Ja, men det blir ju. Eftersom det ändå kan vara båda hållen ibland så är det så. Men definitivt. Mm. Men mestadels med artisten så att säga.
När har du haft som roligast på jobbet?
Ja, men det är nog när jag kan kombinera det med läsa och hjälpa att skriva avtal, att hjälpa folk på det vis, men också kan kombinera det med att ut och föreläsa eller liksom göra något mer praktiskt, liksom, att man gör de kombinationerna. Föreläsa, man vill inte göra det alltid, men det kan vara roligt, för dels så lär man sig en hel del själv, för att det kommer alltid infallsvinklar som man tänkt på eller erfarenheter som någon har haft, så man lär sig själv, men också att det är roligt liksom, att föreläsa.
Niklas och jag har ju pratat ganska mycket om den här okunskapen. Mm. Vi har ju träffat ganska mycket människor ute i branschen på olika positioner och olika bolag och så vidare. Och de flesta håller faktiskt med om att det finns någon slags okunskap i branschen, någon slags lite för låg standard skulle man nästan kunna säga.
Om juridik då?
Eller? Ja, eller i allmänhet. Men jag tänkte om vi ska gå in på just juridik, immaterialrätt och så vidare. Håller du med om den?
Ja, det skulle jag nog kunna göra. Alltså, det som man tar immaterialet på ett större plan, så det är ju inte så helt ovanligt att någon kommer och säger bara, ja, men det har hon patent på, säger de till mig. Jag bara, nej, så börjar man lyssna så är det oftast att nej, nu menar att hon har upphovsrätt på det. Så att patenterna som blir så här med någon grej man slänger på allt, liksom, ja, men det har hon patent på. Så bara, nej, men du menar att hon har varumärkesskydd på det eller hon har upphovsrätt på det. Alltså, för oftast är det inte patent, för det är en helt annan process. Så att, ja, jag tror att man dels har klumpat ihop allt och inte riktigt liksom blandar ihop grejer. Det är helt förståeligt, för det kanske jag gör i någon annan bransch eller någon annan grej. Så det kan jag förstå. Men det är ändå viktigt att ha särskilda på det. Men sen också kanske inom, om jag ser musikbranschen i sig, så ja, jag tror, även om många kanske börjar få lite hum om hur det funkar med upphovsrätt och liknande, så det är kanske inte alla som har stenkoll på vad innebär det att ha upphovsrätt på någonting? Eller vad är det för olika motparter man stöter på till exempel? Om vi har med upphovsrätten att göra. Eller inom musikbranschen och laget. Vi kommer säkert komma in, men jag kan redan ta upp det nu. Just när skillnaden mellan vad gör ett skivbolag och vad gör ett förlag till exempel. Mm. Jag tror inte alla faktiskt. Och där tror jag verkligen så här folk får lite huvudbry. Vad är det här? Mm. Men då brukar man säga, men tänk dig att skivbolag, det är de som sitter på den inspelade skivan. Tänk att det fanns en fysisk skiva för. Det är de som sitter på den. Förlaget jobbar med noterna, alltså de här kompositionerna. Liksom. Om det är du som har skrivit till någon annan, det är det de jobbar med. Och det är ju liksom en samverkan däremellan, för att man måste ha noter eller komposition för att spela in någonting. Så det är så det hör ihop. Men det är ändå olika rättigheter eller olika bolag oftast också. Så att jag tror det kan vara kanske en sån grej som folk inte alltid har koll på.
Ser du ett problem med det här, att det finns en sån okunskap?
Ja, alltså jag tror folk lär sig mer och mer. Men visst, det finns väl ett problem så att man kanske, ja, men om vi nu tar att man ska skriva på ett förlagsavtal, så måste man förstå att ja, men det här är faktiskt dina rättigheter och det kan sträcka sig under väldigt lång tid. Och, du kan aldrig få tillbaka de här grejerna, eller de kan sitta på något sätt och liksom ha hand om de här grejerna på ett längre tid än vad du tänkte. Så jag tror det är väldigt viktigt för folk att förstå det också. Eller också att man inte, ja, om du har ett förlag så kommer ju försöka göra allting för att din musik ska bli utgiven eller så här, ges ut på skiva, men de facto är det ju ett skivbolag som ska göra det någonstans.
Om vi pratar vidare om intäktskällor just, vad du nämnde, artisten har vissa musikrättigheter och upphovsman vissa. Vad det gäller våra nya digitala plattformar, jag tänker YouTube och sådär, har vi nya musikrättigheter där vi kan tjäna pengar?
Ja, men YouTube har väl börjat nu, i alla fall i Sverige, alltså det har ju, för några år sedan så blev det något avtal med skivbolagen och med Stim. De är ju inte offentliga, så det är svårt att säga exakt pengar. Så. Men där ska det ju utgå dels pengar för de som sitter på masterrättigheterna, skivbolag, och sen ska de väl föra det vidare till artisten. Och sen så ska det även gå pengar till stimmer till i slutligen då till upphovspersonen. Så att det ska gå pengar därifrån. Men sen fördelningen där verkar vara att det mesta kan gå till just den som sitter på masterrättigheterna, skivbolaget så att säga. Och kanske inte lika mycket till upphovsmännen. Men jag vågar inte säga exakt, men det är väl det uppfattningen. Men det är ju flera olika pengar där. Det är, som jag förstår det, så är det väl, om man ser de pengarna, så är det dels till den som sitter och verkligen äger den inspelade låten, och så är masterrättigheterna. Sen så kanske det är pengar kopplade till om det är en video där det är vissa pengar som går där, och sen så är det vissa pengar då som går till upphovspersonen och liknande. Så det är väl lite olika siffror eller olika pengar som pytsas ut. De exakta siffrorna vågar jag inte svara på. Men där väl är YouTube en sån grej. Streaming är ju inte så himla nytt nu, får man väl ändå säga. Det är ju snart 10 år. Spotify blev väl offentligt 2008, men det har ändå hållit på sedan 2007 i alla fall, mer eller mindre offentligt. Så det är ju faktiskt inte jättenytt. Men det är fortfarande så att skivbolagen kanske, de har väl börjat lära sig att redovisa det också, liksom, och de ser att det kommer in pengar. Nu jobbar inte jag själv med redovisning av intäkter och så, eller jag läser ju avtalen och vet vad det går ut på, men jag tror, framförallt är det kanske så här att de här nya intäktskällorna är ju lite enklare kanske att hålla koll på exakt hur mycket som har spelats. Alltså, du ser direkt, ja men nu har det varit en som har streamat det här. Det syns direkt. Liksom. Medan om du har fysisk försäljning så är det ju, ja men då skickar du ut en skiva till din distributör som i sin tur skickar ut till skivaffären. Och sen så kanske skivaffären om 3 månader skickar tillbaka den, eller 6 månader sen skickar tillbaka den, för den sålde inte. Och sen så kommer det tillbaka. Så det var ju väldigt mycket där retur. Har man ju förstått att liksom, du kunde inte riktigt, ja de har pytsat ut 100 000 skivor. Ja men då ska jag ha betalt för det. Ja fast 30 000 när någon kanske kom tillbaka. Så att där var det liksom mer ett lag, medan här kan du nästan gå in dag för dag och säga att ja, men så har många streams. Så.
Det kanske var någon CD-skiva som gick sönder där också.
Ja, exakt.
Inga låtar går sönder.
Nej, inga låtar går sönder. Nej, men det är väl just intäktskällor och liknande, det är väl mycket det här man snackar om, big data. Liksom, att man, dels kan man se hur mycket som streamas, men du får ju så mycket annat också. Du kan ju se att ja, men du har kanske inte så många streams i Danmark, men du har väldigt många som streamar dig i Tyskland, så där borde vi satsa mer. Och den infon kan ju också vara viktig för dig som artist att få från skivbolagen, för då kan du säga, ja men det är kanske där vi ska göra en turné till exempel. Mm. För där har vi många som är intresserade av vår musik. Jag tror man kan säkert pinpointa ner det till, ja men vi har mycket publik i Berlin för att ta ett exempel. Precis. Utifrån streaming. Så jag tror att sådana grejer kommer att bli viktiga och viktiga. Sen är det intäktskällorna, ja det är klart, ja, försäljning, skivförsäljning, streaming är såklart viktiga, men sen är det ju andra intäktskällor också som har blivit viktiga för artister, och det är väl till exempel sponsorgrejer eller försöka vara med i reklamfilmer eller filmer, så kallade synkroniseringar på något vis, har ju också blivit viktigt för många artister och upphovsmän. Kanske om man jämför med bara kanske 10 år sedan, så kanske man såg helt annorlunda som artist och upphovsperson på det än vad man gör nu.
Vad är det för nya avtal man kan stöta på nu?
Ja, men det känns ju som att dels har det väl varit populärt så här, att artist och upphovspersoner kan starta egna skivbolag eller förlag. Man känner att jag vill göra det här själv. Och då dels stöter man ju på väldigt många avtal då, för då måste du kanske ha ett distributionsavtal, och du måste ha någon som kanske hjälper dig ändå med förlagsgrejer, så då har man så här någon form av admin deal på förlagsgrejer där, och du kanske måste ha en bokningsagent, och du måste ha en PR-person, och du kan stöta på väldigt många avtal. Men också kan vara att skivbolag och förlag börjar jobba på ett annat vis, att man kanske inte signar upp en artist för i 10 år, utan man kan ta låt för låt till exempel och liknande. Så avtalen kan inte sträcka sig lika länge i vissa fall. Det kan vara sådana grejer, så avtalen, även om det är så här, avtal som funnits, typer som funnits tidigare, så har de ändrats i liksom innehållet så att säga. Men ja, jag tror att man, om du vill köra allting independent och det funkar, så tror jag att du kommer definitivt inte slippa undan avtal, utan det är snarare att du måste skriva ganska många avtal själv, eller skriva under väldigt många avtal själv faktiskt.
Och då kanske det kan vara bra med juridiskt.
Ja, exakt. Så jag tror inte liksom att även om allting skulle vara att alla hamnar kör allting själv, så någonstans måste du ändå ha en PR-person till exempel som kanske hjälper dig med det, och du måste ha en bokningsagent, du måste ha kanske en manager. Alltså det är fortfarande väldigt många motparter som du kanske behöver om du verkligen vill nå ut.
Det känns som för mig att en musikjurist i ditt fall och typ en manager känns ganska lika ändå.
Ja, är du med mig? Jag håller med dig. Ja, alltså jag har ju haft lite den rollen. Men samtidigt tror jag manager, där måste, det är lite vad man vill ha ut av en manager. Det finns det som en mer business manager som verkligen ser till att ja, men pengarna kommer in och ger dig råd om sådana grejer. Men en manager ska ju vara lite så här. Vad heter han i Entourage? Ari Gold. Ja, ja, men du vet. Han kommer väl alltid upp. Man kan väl ha en sån person helt enkelt. Man vill ha någon som verkligen bara går över lik liksom, och kör på liksom, och kan snacka för sig. Som är en säljare liksom. Mm. Men det kanske inte alltid den stilen funkar helt heller. Men jag tror att det är kanske det som är skillnaden mellan jurister och manager. Att, det är klart att jurister kan vara som Ari Gold också. Men det är ändå kanske lite mer introverta personer, tror jag. Ja. Så att det är väl nog den stora skillnaden att en manager ska vara mycket mer av en säljare medan en jurist ska också liksom såklart bevaka sina rättigheter, men ja, det är väl lite det som är skillnaden skulle jag kunna säga.
Ser vi på branschen idag då, är vi i behov av juridisk rådgivning?
Ja, det tror jag, men sen är det liksom juristbranschen som många andra branscher håller på att påverkas ganska mycket av den här digitala omvandlingen som vi är inne i just nu, och som många säger bara att det här är bara början. Så jag tror att om vi tar juridik på ett större plan så tror jag ja, det kommer definitivt påverkas av det digitala. Att man kanske till exempel liksom, kan liksom, någon form av artificiell intelligens kan gå igenom väldigt mycket dokumentation på väldigt kort tid och liksom hitta vad det viktigaste till exempel på ett helt annat vis än vad man kan ha kunnat göra tidigare. Så sånt kommer att spela in tror jag. Men också att kanske man försöker så här, göra standardavtal och liknande. Men jag tror ändå att det, juridik och musikjurist kommer att behöva för att man måste ändå ha en viss förståelse för hur musikbranschen funkar. Liksom. Mm. Och jag tror också att folk vill ha någon att bolla idéer med. Liksom, så.
Tror du då att det blir viktigare att en musikjurist kan mer, alltså det vill säga djupare juridik, eller skulle man kunna bunta ihop det till en manager som kan väldigt brett om juridik?
Mm, jag tror, om man dels ser på juridik generellt då med den här digitala omvandlingen, så tror jag definitivt, det säger jag inte bara för att jag jobbar, men jag tror att man måste specialisera sig mer. Att man måste välja sig, men det här ska jag bli jäkligt duktig på. Medan de här kan vara mer som är generella. Kanske att det kommer, ja men jag, många jag tror, inom juridik överlag, så här, säger att du vill ha ett låneavtal eller något annat typ av avtal, då kanske det finns ju redan nu tjänster att du går in och knappar in vad du behöver och så kommer det ut. Medan du verkligen måste vara mer anpassat och mer så här, specialiserat, så måste man uppsöka den hjälpen. Tror jag, kommer behövas fortfarande. Men jag är inte helt säker på om det är någon som pluggar juridik som lyssnar på den här podden att jag tror arbetsmarknaden kommer att se väldigt annorlunda ut om 10 år. Jag tror, det är mycket så här många börjar som biträdande jurister på advokatbyrå och liknande, liksom man jobbar sig upp liksom. Men det här behovet av biträdande jurister kommer att försvinna mer och mer efter man kunna använda en dator till det. Sen när det verkligen kommer till den här slutklämmen eller verkligen know-how eller liksom känsla, så är det en advokat eller jurist som är specialiserad, tror jag. Så det är väldigt, väldigt intressant. För det säger man att det är många branscher som kommer att påverkas mycket av det. Och det kan vara likadant inom musikbranschen också. Alltså, om man nu säger att man ska digital distribution, det säger jag ju betydligt mycket att du behöver inte någon som sitter och liksom paketerar skivor längre. Utan det är bara, du lägger upp det på en portal och sen några timmar senare så är det försäljning överallt. Så att jag tror att det är väldigt viktigt att ha koll på liksom hur utvecklingen går. Och se var just den här mänskliga faktorn eller mänskliga grejen fortfarande behövs.
Intressant.
Ja, jag vet inte om jag är ute och flummar helt och hållet. Men,
men om vi går vidare på det filosofiska då. Mm. Om vi läser på Stims hemsida idag så står det att musiken har ett värde. Mm. Vad har du för kommentarer kring det?
Ja, men det tycker jag. Och jag tror vi aldrig har varit så omringade av musik som vi är nu. Dels så kan du faktiskt ha någon streamingtjänst och lyssna på, vad är det, 30 miljoner låtar liksom, har du i din telefon. Men också att vi har mycket mer medier. Innan var det väldigt mycket tv och sen var det det och radio. Nu är det streaming, nu har du radio, du har podcaster, du har YouTube och liknande tjänster. Du har liksom olika playtjänster och i alla dem så vill du gärna ha någon musik. Så att jag tror musik definitivt har ett värde. Eller man vill ha musik. Sen kan man inte alltid att folk vill betala för den liksom, så mycket som man kan begära. Men eftersom musik hörs på så många andra ställen i olika former än vad man gjort tidigare, så tror jag definitivt musiken har ett värde, eller ja, ta bort all musik från alla de här tjänsterna eller så. Så får vi se hur intressant det är.
Ja, precis.
Ja, men gå in på YouTube och så är det ingen musik.
Ja.
Eller gå in på någon playtjänst och så är det ingen musik i något program. Så att jag definitivt, på det viset har musiken ett värde. Sen det är just det ekonomiska eller monetära värdet. Tycker jag är viktigt, men det kan man få tänka snarare så här att ja, men jag kanske inte kan begära lika mycket i en engångssumma, men å andra sidan så kanske det är 50 miljoner människor som lyssnar på den här låten en gång, och på det sättet så blir det ganska mycket pengar.
Ska vi reda ut det här nu? Mm. Hur mycket betalar Spotify ut till artister?
Ja, jag vet inte den exakta summan, men man får tänka så här att Spotify betalar väl sällan ut till artisten direkt, utan det går ju via ett skivbolag. Det är ju där jag tror, så här, när Spotify får så här lite smisk, så kanske man aldrig, men när de får smisk får man tänka, ja men det är inte Spotify som betalar artisten, det är skivbolaget som gör det. Så har du ett dåligt skivkontrakt så innebär ju det att vi sitter upp och bara säger att du får 10% på streamingintäkterna, och det kan inte jättemycket pengar som kommer in för streamingen, och du får 10% av det. Då är det klart att det är en himla skillnad jämfört med tidigare. Men jag tror inte man kan bara gå direkt på Spotify, för det är ju bara ett distributionsmedium. Det är liksom skivbolagen och sånt du måste ha dealer med, såklart.
Precis.
Tror jag. Så det är väl lite det. Sen har mycket de betalar ut och sagt, det har man ju märkt, eller det verkar ju vara att är det ett stort skivbolag så har du ju dels kanske bättre royalty i sin tur, men sen får man också tänka på, är det de verkligen stora skivbolagen så sitter de även som äga av Spotify, så de tar ju även, får ju även pengar det.
Ja.
Nu har inte Spotify tjänat några pengar på det viset, men ändå.
Det är en debatt som vi kan läsa om i vanliga
tidningar
idag.
Nej, men om vi nu ska säga att Spotify gör något så här, vet du, IPO och liksom blir börsintroducerade, så nu är de väl värderade till 80-90 miljarder. Eller det.
Ja.
Så att då kommer skivbolagen tjäna en hel del, till exempel, om det sker. Så jag tror att när det väl sker, det är nog många på Spotify så sitter och väntar på det, att det ska börsintroduceras, så de kan tjäna lite pengar. Så då kommer också skivbolagen få en del av det, helt klart. Men jag tycker inte man, det finns säkert jättemycket man kan diskutera om streaming och intäktskällor och liksom, men man kan inte bara klaga på dem, utan då får man ju se över sina avtal med skivbolagen också.
Ja, exakt. Om vi ska gå vidare då på tips som vi brukar ha i vår podd. Tips till personer som vill jobba i musikbranschen. Vad har du för råd?
Ja, dels är, nu är det ju er podcast, och då ska man säga att man måste plugga. Det är, ja, men det är det vi, men jag tror just det vi diskuterade innan, just att kunskapsnivån är viktig att få upp, definitivt. Jag säger inte att de som jobbar med musikbranschen nu på något sätt liksom inte vet vad de sysslar med, det är inte så. Men kanske att man tidigare börjar med att jobba på lagret och sen så arbetar man sig upp. Medan nu tror jag liksom, nu när skivbolagen söker folk så har man liksom inte riktigt den, man kräver verkligen folk som kan sina grejer. Du måste veta social marknadsföring och liksom social selling, allt vad det här heter. Och verkligen vara duktig på det. Men också liksom, om du nu vill jobba i musikbranschen, också vara beredd på att liksom, ja, men försök hitta något, ja, men jobba på någon spelställe eller vad vet jag. Så att du får lite kunskap om musikbranschen. Att liksom kombinera det eller försöka få in en fot. För det är alltid bra. För att slutligen så handlar det ändå om att få jobb, handlar ju om vad du har för nätverk någonstans.
Om vi har en lyssnare som vi känner att ja, men jag vill jobba som Andreas Wendén. Mm. Hur gör jag då?
Ja.
Vart börjar jag?
Ja, bra fråga till sig. Nej, du får väl ha någon idé om vad du vill jobba med. Och sen så sätta upp något mål och tänka att ja, men det här vill jag jobba med, det här tycker jag är skoj. Och som jag också gjort, även om jag inte liksom, man är ute och träffar folk och lär känna folk, även om jag kanske inte har någon så här idé om att jag bara är ute och nätverkar för att jag ska nätverkande skull, liksom, för det har jag lite så här svårt för. Men ändå så här, man lär känna folk och på det viset kanske man kan knyta kontakter vidare. Men också se till att ja, ha rätt utbildning och ha en fundera på vad man vill göra.
Bra, då säger vi tack för den här stunden, Andreas.
Tack så mycket.